Det är onsdagen den 4 februari. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Journalisten Johan Wicklén, som lyssnare torde känna vid det här laget, vi har poddat tidigare med honom, han har nu tagit en tripp runt världen för att lära sig mer om hur det gått att legalisera marijuana på de allt fler platser i världen där man insett att narkotikaförbudet är både misslyckat och onödigt. Men hur ser det ut och vad fungerar och vad fungerar inte? Det diskuterar han i boken Du gröna nya värld, cannabis, industrin och framtiden. Och vi har förstås författaren med oss idag. Välkommen Johan.
Tack så mycket.
Jag tänkte att vi skulle följa bokens upplägg och titta lite på de fyra platser du besöker. Du börjar i Kalifornien. Hur kommer det sig?
Men Kalifornien och, alltså man kan väl säga hela den nordamerikanska västkusten på något sätt, är ju epicentrum för modern cannabiskultur, på många sätt modern drogkultur, även om vi tittar på de psykedeliska preparaten och idag också kanske inte lika smickrande, många platser där har blivit helt eller delvis förstörda av fentanylet och de tyngre preparaten. Men Kalifornien är ju intressant, det går inte att komma bort från Kalifornien. Däremot så kan man inte döma USAs legalisering utifrån bara Kalifornien. För jag är på många sätt ganska hård mot Kalifornien och domen mot Kalifornien har varit ganska hård. För man har inte lyckats jättebra när man tittar på vissa parametrar. Till exempel så kan vi ju direkt se att den illegala marknaden då efter 6-7 år av laglig cannabis fortfarande är större än den lagliga. Visserligen är den lagliga cannabismarknaden gigantisk och det är världens största lagliga cannabismarknad. Men den illegala marknaden har inte bara fortsatt eller funnits kvar, utan den har faktiskt kunnat expandera. Och det här har att göra med massa faktorer och inte minst ekonomi. Och man kan ju konstatera först och främst att priset på cannabis är väldigt viktigt för om man ska kunna omvandla en illegal marknad till en laglig. Och det kanske inte är så konstigt, men det är verkligen någonting som jag ser på alla de här platserna. Och så här är det ju, i Kalifornien så har det ju också funnits en, förutom att man har odlat cannabis där sedan 60-70-talet och det har varit USAs cannabisbod och användningen har varit väldigt hög där, normaliseringen total och så vidare, så är det ju så att man också haft en legal medicinsk marknad, en typ av gråzonsmarknad. Så man har ju haft en kommersiell marknad på många sätt hela vägen sedan 1996. Så det var inte så konstigt att Kalifornien till slut legaliserade också. Och det här är ytterligare en faktor som har gjort det svårt för Kalifornien att omvandla då, att gå från den här redan välfungerande gråzonsmarknaden till en reglerad och uppstyrd. För vi måste ju locka ut de här människorna som levt i skuggorna och gråzonen ut på den lagliga marknaden.
Men när vi tänker på alltså illegala marknader, då är det ju ganska nära gängkriminalitet och som skjuter på varandra, och det har ju USA haft också för olika droger. Men är det det handlar om här, eller är det snarare är det något annat när det kommer från det medicinska?
Ja, det skulle jag säga. Det finns ju både och. Såklart att så fort du har en, även om den inte är helt illegal, men det är en gråzonsmarknad, det är klart att personer som är riskbenägna och gillar pengar, speciellt oskattade pengar, dras till den marknaden. Så det är klart att det finns också. Men samtidigt så har, jag menar, drogen har varit normaliserad och relativt accepterad i Kalifornien länge. Och straffen för mindre innehav och till exempel mindre odling och så där är ju inte speciellt hårda. Så det har ju ändå gjort att det finns ju en liksom välfungerande försäljning, odling och distribution bland människor som inte är samhällets mest risk- och våldsbenägna. Alltså någon typ av hippieodlare, vanliga människor som odlar till sin närmaste vänkrets eller säljer till sin närmaste vänkrets. Medan i Sverige så är ju en större del av marknaden kontrollerad av gängkriminella. Vi kan återkomma till det sen.
Ja, ja, det lär vi definitivt. Men det är också så, alltså, vad är det som förklarar, om vi tittar på de legala, vad hindrar dem från att växa och expandera? Är det skatt? Eller bara...
Ja, men dels har du skatter och avgifter helt enkelt. Mm. Det är dyrt att syssla med laglig cannabis. Du måste ha en licens från delstaten, från kommunen, från staden ofta. Du behöver ha, för en odling till exempel, så behöver du ha miljötillstånd, massa andra tillstånd. Om du ska ha en butik i Los Angeles till exempel, så måste du skicka in detaljerade planer på var du ska sätta upp alla säkerhetskameror och hur du garanterar mångfalden i din personalgrupp till exempel. Så det har varit helt klart på många sätt överreglerat, och det gör det ju också dyrare då att ta sig in, vilket såklart återspeglar sig på priset. Mm. Och så skatter på det. Och då den stora kanske faktorn är ju att cannabis är inte lagligt på federal nivå.
Vad betyder det?
Landet USA har inte legaliserat cannabis. Däremot 24 delstater plus DC har röstat eller kommit fram till att de ska ha en legalisering.
Och det här försvårar för företagen?
Något enormt. Vi säger att, men jag besökte ju cannabisodlare i Santa Barbara till exempel. De gör jättebra populära produkter de säljer i Kalifornien. De har lyckats.
De får inte sälja utanför Kalifornien.
Nej, de får inte skicka ut sin produkt över delstatsgränsen. Trots
ens
att,
där det är lagligt?
Nej, exakt. Så, för så fort du passerar delstatsgränsen då med den här drogen som räknas till Schedule 1, klass 1, så har du begått ett federalt brott. Medan då de som fortsätter att vara i skuggorna då kan ju då sälja, inte bara i Kalifornien, men framförallt kunna sälja Kaliforniens gräs, väldigt hög kvalitet, till resten av landet. Där det är fortfarande populärt, och ta ett premium. Och ju längre bort du kommer från Kalifornien, desto högre blir det här premiet på priset. Så att incitamenten för att ta sig in på den lagliga marknaden har inte varit tillräckliga.
Och det är också så att om du vill ta banklån, eller även, jag menar, låta banken hantera betalningslösningar och sådär, det är också krångel på grund
Exakt.
Av att det är förbjudet.
Det är cash som gäller. De stora kreditkortsföretagen jobbar inte med cannabis på det sättet, eftersom det är federalt olagligt. Lån, investeringar, allt sånt är dyrare. Det är en premium på allt för de som är i branschen.
Det låter som en väldigt hög uppförsbacke för laglig cannabis.
Det är en väldigt hög uppförsbacke. Och då, speciellt i Kalifornien då, där man redan hade en så välfungerande gråzonsmarknad. Och det fanns en produkt som var väldigt uppskattad och redan hade hög kvalitet. Och sen kommer den lagliga, och den, absolut, den är också hög kvalitet. Visserligen den är testad då för att den inte ska innehålla bekämpningsmedel och allt sånt där, mögel och så vidare. Men produkterna ser ganska lika ut. Du blir lika hög på dem. Och om den ena är 30-40% dyrare generellt. Nu börjar det jämna ut sig mer och mer, men det har varit alldeles för högt pris.
Mm. Och ändå, det har tagit en andel av marknaden som är rätt.
Absolut. Sen vet vi ju inte, tyvärr, hur stor andel den är. Men de flesta är överens om att den illegala fortfarande är större än den legala, med ganska bred marginal. En annan sak som har spelat in, det är också att man legaliserade cannabis och skickade en tydlig politisk signal till rättsväsendet. Att det här är, nu ska vi spara pengar. Nu ska vi inte hålla på och beivra det här någon längre. Men vad gjorde det? Jo, samtidigt som det är jättesvårt att driva lagliga företag, så har du i princip gett ett frikort till den illegala marknaden. Mm. Och inte bara fortsätta, utan att expandera. Och det var rätt bizarrt när jag var i Los Angeles. Man såg de här ghost stores, eller trap shops som de kallar det. Igenbommade affärslokaler. Och de hade samma gröna apotekskors. Och där det säljs cannabis, och jag intervjuade en man som ägde en väldigt high-end dispensary, en cannabisbutik alltså, och han sa, jag förstår dem. Alltså, de gör skattefria pengar, alltså miljoner varje månad. Om de blir nedstängda, det kostar dem knappt någonting, böterna är knappt någonting. Så att rättsväsendet har ju också backat samtidigt. Så det är därför Kalifornien blir så intressant, förutom det här med cannabiskulturen och produktutvecklingen och allt det här, utan det är också en perfekt storm liksom regleringsmässigt, hur man inte ska sköta det.
Ja, och det är väl också det här, alltså en av de här är väl att det här är lite damned if you do, damned if you don't. För ja. Börjar du höja straffen, då får du ju ut de fredligaste, misstänker jag, medan risk- och kicksökarna blir kvar eller växer.
Ja, men exakt. För det finns alltid människor som vill ta en risk. Så att det är ju, det ska bli väldigt intressant att följa just i Kalifornien och se hur det utvecklas. Men det blir ju ändå så, det här, nu skulle jag säga att politikerna är väldigt medvetna om det här. Så att man går ändå hårdare mot den illegala. Man beslagtog mer illegalt än man någonsin har gjort föregående året. Man har också gjort det lätt för cannabisföretag till exempel att, men förut så fick man inte ens sälja en flaska vatten i ditt dispensary, men nu kan man göra det, man kan sälja annat, man kan sälja mat, man kan anordna live events och så vidare, så att man, branschen trycker ju ändå på, för att de har ju haft det tufft på andra sätt också eftersom det blev sån överetablering i hypen, så priserna gick ju ner enormt under en bara en halvårs, ettårs period, så att det var ju också ett så här blodbad med konkurser, så att, men det är väl någonting som också är genomgående även i Kanada, att alltså hypen är över, nu börjar marknaden stabiliseras och den börjar, det var ju många där som inte mogna borde varit lite grann, där, den börjar mogna, man går in i en 2.0-fas skulle jag säga.
Mm. Och just när man tittar på den här marknaden så är det ju fascinerande, för alltså jag förknippar ju cannabis marijuana med röka, men det är hur mycket produkter som helst, det är även om de bara får sälja cannabis marijuana relaterade produkter, så är hur mycket som helst. Vad hittar man i en butik och vad finns det för kringtjänster och sånt där?
Och det är det som är också intressant med Kalifornien, som det är
fullkomligt ogenerat.
Ja, men att det är verkligen produktutvecklingen har varit brutal, och även kringtjänster, alltså ju mer kommersiell marknaden är, desto mer pengar finns det att tjäna på annat, och det kan vara, men allt sånt som gjordes i skuggorna tidigare, det kan vara säkerhetsföretag, det kan vara distribution. Några som gör bra pengar utan att egentligen producera eller sälja direkt på ett sätt, det är ju de här mindre leveransföretagen till exempel, som kan göra så här. Det är inga stora pengar, men de gör bra pengar. Så det, alltså, det blir ju arbetstillfällen enormt. Sen är det ju också många drömmar som går i kras där. Men produktutvecklingen är ju också en sån sak som laboreras med hela tiden, och det är fortfarande så att rökbar cannabis, alltså gräs, är det som säljs mest.
Mm. Men man kan äta?
Ja, alltså ätbar cannabis har ju alltid funnits, även på illegala marknaden. Ja. Men det här har man ju gjort, man har ju förfinat det här på sätt som liksom knappt går att tänka. Så att det finns liksom ätbar cannabis, olika typer av oljor, även drickbar cannabis. Och fördelen med...
Och skönhetsprodukter.
Skönhetsprodukter. Alltså wellnessifieringen av cannabis är ju någonting som verkligen också... Jag visste ju att det var så i USA, men det var verkligen någonting som slog mig och som överraskade mig att det var på den nivån. Och det har ju också att göra med att den lagliga marknaden har också inte bara på många sätt liksom förändrat varumärket cannabis på ett sätt, men det är också de som använder cannabis. Till exempel så vet vi ju att män i högre utsträckning använder cannabis. Men i USA nu, så förra året var första året som fler unga kvinnor uppgav att de använder cannabis än unga män. Och det här är ju extremt viktigt för den legala marknaden. Mm. Och det har också, grundorsaken är den legala marknaden. När cannabis blev lagligt så kom kvinnorna dit på ett helt annat sätt. Men också det att cannabis har fått en aura av just här, en wellnessprodukt, speciellt på den amerikanska västkusten.
Ja, det är ganska långt från det här liksom stoner-kulturen det här.
Ja, och det är klart att det finns de butikerna också, ja. Och det är en jättestor del av marknaden. Det är en av de största varumärkenas vd uttryckte sig att deras liksom modellkund var en get high on an affordable price. Alltså du vill bara bli hög så billigt som möjligt, och det är en ung kille liksom. Men de kvinnorna har också blivit extremt viktiga, för att de enligt statistiken gör av med mer pengar per inköp i den lagliga cannabismarknaden, och de tenderar också i högre utsträckning handla från den lagliga snarare än den olagliga. Och det här har gjort att sammansättningen på hyllorna har gått mer och mer från inte bara då gräs, utan till exempel ätbara produkter, drickbara produkter. Ätbara produkter kan ju ha en fördel på det sättet att det är lättare att dosera dem. Det blir ju väldigt tydligt på en laglig marknad. Och vill du bara känna dig lite, ja men du vill få en liten pick-me-up, så vet du att 2,5 milligram, det kommer inte att ge dig de här oroskänslorna som om du röker för starkt gräs kan göra. Så det är väldigt enkelt att dosera. Och drickbara produkter är också en kategori som har blivit populärare och populärare, inte minst sommartid. Och det är för att de också kan konkurrera med alkoholen, som fler och fler blir skeptiska till, inte minst återigen på den amerikanska västkusten. Det finns ett uttryck som heter California Sober, som betyder att man inte dricker alkohol men man röker gräs. Eller man använder cannabis på något sätt.
Eller svamp.
Exakt. Ja. Och det är även så att produktinnovation då kan ju ske på en laglig marknad, speciellt på en konkurrensutsatt laglig marknad. Det har ju också gjort att de här dryckerna, även en del ätbara produkter, har en så kallad nanoteknik i sig. För problemet med att äta eller dricka cannabis har traditionellt eller historiskt varit att det tar längre tid innan effekten kommer.
Mm.
När du röker cannabis så kommer effekten i princip ögonblickligen, så att det är lite lättare att dosera på det sättet.
Mm. Jag tänker det är lätt att, om man äter något som godis, som jag äter godis i alla fall, så hinner jag få i mig rätt mycket.
Det är många som har haft väldigt dåliga upplevelser just på det, för att det tar längre tid, man stoppar i sig mer om man är nybörjare, för man känner att det händer ingenting, så du måste. Och sen håller det också i sig längre när det bryts ner då i levern och magen. Men nu med den här nanotekniken, så inte minst för de drickbara produkterna, så kan ruset redan komma efter 10 minuter, en kvart, vilket gör dem mycket mer konkurrenskraftiga med alkohol. Jag menar, du vill komma till ditt cocktailparty eller din AV, och så vill du öppna en burk eller ta en glas eller drink, och så vill du känna någonting ganska snabbt. Du kan inte vänta en timme, då kommer du aldrig kunna konkurrera med alkohol på det sättet.
Mm. Men om man har det så här fritt, blir det inte, jag tänker på de här ätbara, det ser ut som godispåsar och sådär, är det inte barn som kommer åt det här? Det
är en av de sakerna som man ser på lagliga marknader, och där kan man väl ändå dra någon typ av linje, för det är också så att i USA det finns den gränsen för hur många milligram THC, alltså den rusgivande substansen som får finnas i en påse, är rätt hög. Den är så pass hög så att om det är någon nybörjare, någon som inte har så mycket tålighet, så kan du garanterat få en riktigt dålig upplevelse. Medan i Kanada så har man satt den här gränsen väldigt låg. Men just förgiftningen med cannabisgodis är någonting som man ser på lagliga marknader. Det är ju i absoluta tal inte jättemycket, men procentuella ökningen är stor. Sen kommer en del av de produkterna från den illegala marknaden, och det får man inte glömma heller. Den illegala marknaden producerar också alla de här produkterna.
Ja.
Och deras ätbara produkter till exempel har ofta då piratkopierade förpackningar av Cheetos eller Oreos och den typen, som aldrig skulle få säljas på den lagliga marknaden.
Så de är mer lika till förväxling?
Så att det är också svårt att veta vilken marknad de kommer ifrån. Men generellt kan man ju säga att cannabiskulturen och normaliseringen kring drogen är ju på en, som svensk är det svårt att inte bli lite, alltså till och med jag som liksom följer ruspolitik och har gjort det till mitt yrke, man blir ju alltid lite förvånad ibland och bara haja till lite grann, och jag menar, jag såg alltså flera bud som stod där med sina pirror och rökte liksom långa blunts, uppenbarligen under sina pass. Du ser i Los Angeles i trafiken, du känner att det luktar gräs. Det är liksom en helt annan kultur.
Hur gör man med trafik? Har man fungerande kontroller, regler?
Men det är svårare. Det är klart att det inte är lagligt.
Det är inte som att blåsa.
Nej.
Hur vet man när en cannabisbrukare är olämplig? Det borde ju gå ganska fort, va?
Ja, men det är också så här, det kan vara väldigt olika hur man blir påverkad. Mm. Och de här metaboliterna finns ju kvar länge. Det behöver inte betyda att det är inom ett rus. Men så att där skulle jag säga att det pågår väldigt mycket forskning, och det kommer innovation hela tiden så att man kan få en mer ögonblicksbild kring hur berusad den personen är. Men det är inte lika lätt. Så det där är en fråga som diskuteras. Samtidigt, om man följer så här forskningen, det är lite å ena sidan och å andra sidan. Har det ökat eller inte? Det beror lite på hur man räknar. Så att det är ändå ingenting man kan säga definitivt kring.
Det är inga jättestora effekter i alla fall som står ut.
Inte tillräckligt stora för att jag skulle ägna jättemycket tid åt det i boken. Ja. Sen är det ju olämpligt. Det är olämpligt framförallt att blanda cannabis och alkohol.
Aha.
Det är en jättedålig cocktail när man ser på forskning hur det påverkar. Däremot så i alla fall, någon får slå mig på fingrarna här, men att bara vara påverkad av cannabis jämfört med att bara vara påverkad av alkohol, så är det värre med alkohol. Och det betyder inte att det är bra med cannabis.
Nej.
Det vill jag säga.
Och
forskningen kan ändras här också. Det är någonting man får följa under längre uppföljningar, skulle jag säga.
Definitivt. Det jag har mest folk klaga på, det är lukten. Hur den har tagit över upplevelsen vid exempelvis besök i New York. Vad finns att säga om den, och finns det sätt att hantera och lösa det?
Nu var jag inte i New York nu, men det var ju men New York är ju intressant för att de legaliserade ju efter för några år sedan. De gjorde ju samma misstag. De legaliserade, rättsväsendet backade. Vilket ledde till att innan de hade några legala butiker så hade de tusentals olagliga butiker som polisen inte beivrade. Det var fullkomlig vilda västern på alla sätt och vis där.
Och där var det väl ännu mer sån här, alltså just sån här sociala rättvisekrav för den som ville starta. Det var inte bara höga skatter, utan också vilka är det som får starta och hur...
Det var, New York tog det ännu längre än Kalifornien, och Kalifornien har det i alla fall på pappret rätt mycket. Men man pratar om social equity, och i grund och botten så är det förståeligt eftersom det finns människor och grupper av människor som har påverkats oproportionerligt negativt av kriget mot drogerna.
Mm.
Så att i grund och botten så vill man ju ta en del av vinsterna från den här lagliga marknaden nu då, och återinvestera i jobbskapande, bygga upp de här delarna av samhället och så vidare. Kanske beroendevård också är utsatta, där det inte finns lika bra vård och så vidare. Och det är nog de flesta överens om att ja, men det, så kan vi göra. Men många vill ju gå längre också och menar att människor som har suttit i fängelse till exempel för cannabisbrott, eller som har bott länge i ett område som har påverkats oproportionerat av kriget mot drogerna också ska få förtur på cannabismarknaden. Och speciellt i många blåa delstater, och i Kalifornien är det också så här. Och det betyder att vissa sökande då, om du har bott i ett område som har blivit påverkat eller du själv har suttit i fängelse, så kan du få en förtur, en gräddfil till de bästa licenserna.
Mm.
Du kan också få hjälp att få business-träning och så vidare. Och det låter ju bra. Problemet är att cannabisbranschen just nu är oerhört blodig. Det är inte for the faint at heart. Alltså den är tuff.
För det har inte blivit du har konkurrens från de illegala. Det har inte blivit en väldigt mycket större marknad.
Och att priserna har också fluktuerat väldigt mycket. Och regleringarna inte minst. Det är inte en helt mogen marknad.
Och på den marknaden så har då människor hjälpt sin, vilket inte var mycket till hjälp.
Nej, man har skohornats in och tyvärr då så är det ju ingen har ju riktigt lyckats med det här, och även om det finns enskilda individer som har såklart har lyckats, så är det ju också många som då har trott att de skulle kunna bygga en förmögenhet för framtida generationer. Till exempel afroamerikaner som istället har gått i konkurs och stått där med skulder då istället i mångmiljonklassen. Och en licens som ingen vill köpa.
Ja.
Ja. Så att, och jag intervjuade en forskare i Los Angeles som menade att det hade ju varit bättre att ta de här pengarna och hjälpa de här människorna då, om man vill hjälpa på riktigt. Och öppna en cykelbutik eller ett café.
Ja, nästan till, vad som helst.
Vad som är, till och med konst tog han upp. Vad som helst utom cannabis just nu.
Mm.
Det är verkligen en björntjänst. Och en annan sak som har varit problematiskt då, som vi var inne på, det är att rättsväsendet också har backat i de här legaliseringarna. inte minst i blåa delstater, för att man vill inte initiera ett nytt krig mot cannabis. Mm. Och det förstår man ju, för det var ju anledningen till att vi skulle legalisera,
ja,
eller?
Ja.
Samtidigt så då har ju det ett fritt spelutrymme istället åt illegala krafter.
Ja.
Men det blir politiskt omöjligt att beivra det så hårt som det borde göras. Jag menar, man borde i så fall, ska man bestämma sig för att ha en laglig marknad, så behöver du ju hjälpa dem som är på den lagliga marknaden och skälpa dem som är på den olagliga. Ja. Och nu har det varit tvärtom.
Ja, exakt. Med alla kontroller för lagligt. Ja, det är varken piska eller morot.
Nej, men exakt. Ja. Det är väldigt intressant att studera just exemplet Kalifornien på många sätt.
Mm. Vidare till Kanada. Vad händer där och vad skiljer sig?
För det första så har ju Kanada legaliserat cannabis i hela landet.
Mm.
Vilket gör att du får ett mer enhetligt regelverk. Gör du en bra produkt eller en duktig affärsperson, så kan du ju sälja dina produkter i andra provinser till exempel. Även om de tillverkas i British Columbia så kan du sälja det över hela landet. Det är inte helt lätt, du måste ta dig in i liksom den distributionskedjan, men det finns åtminstone möjligheten. Det är tydligare med skatter, du blir inte straffbeskattad. Du blir behandlad som en riktig affärsman,
ja.
helt enkelt. Det är också så att till exempel, det går ju för sig med amerikanska företag, men kanadenserna har varit väldigt bra på det, för de har också varit duktiga på att producera bra gräs, så att de har kunnat exportera cannabis, högkvalitativ, kvalitetskontrollerad cannabis till exempel den europeiska medicinska marknaden.
Mm.
För du får skicka gräs eller cannabis på den liksom globala scenen om det är medicinsk cannabis. Du får inte, även mellan två länder som är lagliga, så kan du inte exportera cannabis.
Okej. Okay, ja.
Så det gäller samma sak precis som i USA där. Då måste du hålla dig inom ditt. Så att all cannabis som säljs i Kanada kommer ju från Kanada.
Så lite grann, för de har en mer reglerad försäljning. Du får inte göra lika mycket reklam. Inte...
Reklamen skiljer sig stort skulle jag säga.
Och det är också, butikerna får inte vara lika roliga antar jag.
Nej, framförallt så har de stränga regler kring förpackningar.
Som för cigaretter till
exempel. Ja, du får trycka ditt varumärke på förpackningen. Så länge den här liksom varnings... vad ska man säga? Det är en symbolen med ett rött och vitt cannabismärke och det står THC. Då måste det vara lika stort.
Ja.
Så att, vilket minskar incitamentet att ha så jäkla stort varumärke på.
Ja.
Så där är likriktning som gäller. Förpackningarna ser ganska likadana ut. Det är inte speciellt sexigt inne på deras butiker skulle man kunna säga. Jag var till och med en av de butikerna jag besökte, hon som drev den, svenskättling för övrigt, hon hade knappt några produkter framme. Hon hade andra saker framme och sen hade hon ville inte ha de här varningstrianglarna överallt, för att det liksom förstörde upplevelsen sådär. Så att de har ju haft ett mycket mer folkhälsotänk. Det är deras folkhälsomyndighet som står för lagstiftningen, som står för uppföljningen och som skriver liksom långa rapporter varje år och specialrapporter. Och det är en annan sak som skiljer USA och Kanada. Många delstater i USA, att de har legaliserat cannabis. Det är inte jättemånga som är intresserade av att följa upp det och liksom titta på det utifrån olika perspektiv. Det är klart att det görs massa forskning, men inte från offentligt håll.
Mm.
Kanada däremot så gör man ju långa årliga rapporter.
Stora statliga...
Det är fantastisk både forskning såklart, fri forskning, men också de statliga rapporterna. Det är därifrån vi vet vad som är viktigast, pris eller kvalitet. Man gör stora kundundersökningar. Det är väldigt intressant att följa det här. Man vet exakt hur mycket som säljs av varje produktgaranti eller produktenhet och så vidare.
Hur funkar det med sådana här, om du är liksom en producent med lite hjärta, du vill göra en premiumprodukt med till exempel organiskt eller vad det nu kan vara, eller att det bara är bättre. Får du tala om det?
Det är svårt. Sättet då till exempel, då gäller ju att komma in, det gäller ju då att ha direkt kontakt med butikerna. Och det gäller ju att ha butiker som vill satsa på dina produkter. Och det finns...
Får de gynna någon framför andra? Och...
Ja, men de får köpa in vad de vill. Däremot så får man ju inte ta betalt för att egentligen placera produkter på hyllorna. Sen går de runt det där i alla fall, inte minst de större kedjorna. Men det finns ju verkligen en ganska stor mångfald i Kanada. Du har ju provinserna driver egna butiker. Mm. Du har butikskedjor som finns över hela landet, som kanske säljer inte så hög kvalitet men billiga priser, mängdrabatter och så vidare. Sen har du ju de här premiumbutikerna också. Jag besökte en sån i Vancouver och han var verkligen en intressant lirare, en sån som kunde övertala vilken kund som helst att inte köpa till exempel engångsvapes. Han stod där och höll föreläsningar om hur dåligt det var, både för cannabis och naturen, eller färdigrullade jointar.
Ja, för de äter hundarna upp.
Ja, exakt. Det var hans lilla hund Nigel där hade fått stroke. Då. Det var en rolig beskrivning han hade, att innan legaliseringen så rökte folk ner hela sina jointar, men efter legaliseringen så slänger de dem halvt orökta på marken. Det var hans största klagomål på legaliseringen.
Det är ju liksom olika aspekter i det här. Kanada verkar lyckats mycket bättre än amerikanska delstater med att fasa ut olagliga aktörer. Vad är faktorerna där?
Ja, men dels bara att det är i hela landet, men också incitamenterna. Det har varit enklare för de som kanske var på den illegala marknaden och var väldigt duktiga att odla, det kallas legacy-marknaden, att sen komma över på den lagliga marknaden. Antingen att de har blivit headhuntade som trädgårdsmästare av företag, eller att de själva har startat. Och de har verkligen lyckats med det. Så att jag tror att där de flesta som jag pratar med är ganska överens om att de som var duktiga att producera på den illegala marknaden, de har antingen frivilligt eller helt enkelt tvingats in på den legala marknaden och fattat att det här kommer inte att ändras. Det kommer att bli hårdare och hårdare tryck. Ju mindre den illegala marknaden blir, desto färre har också rättsväsendet att ge sig på.
Mm.
Och då blir det såklart mer riskfyllt att vara där. Och en sak som är intressant är ju att kanadensiskt illegalt gräs i allt högre utsträckning dyker upp till exempel i Europa, i Sverige, i Nederländerna på coffee shops. Ja. Så det är enormt mycket gräs, och det tyder ju på en desperation då, för att det går inte längre att
det
går
inte att avyttra det
i Kanada, och det är ingen idé att avyttra i USA. Mm. Alltså de har så det räcker. Det har ju alltid sålts mycket dit annars. Så att nu är de rätt desperata och skickar det till Europa.
Till där det är förbjudet.
Ja.
Och det är också, de har inte lika mycket, alltså de har regleringar kring hur man får sälja, men för dig som producerar, du har inte sådana här social equity-krav. Är skatterna höga?
Skatterna är, de har en hög punktskatt, och det skulle jag säga att det var det som de flesta var överens om, att där har man gjort totalt misslyckande. För att en punktskatt är en skatt man sätter på till exempel rusmedel. Mm. För att styra människors köpbeteende.
Köp helst inte
där. Nej, köp helst inte, och då får du betala lite extra. Mm. Så det är inget ovanligt i sig. Det är bara det att de satte en procent. Och sen trodde de att priset skulle fortsätta att vara då $10 per gram. Problemet är att priset gick ner jättemycket, så den här procenten blev ju helt plötsligt en mycket större del av kakan. Så det är den stora diskussionen. Problemet är att väldigt mycket av det som staten tar in på punktskatten skickas vidare till provinserna. Så provinserna har varit väldigt glada att få de här miljardtillskotten. Mm. Så att vi får se om det kommer att ändras. Kanske lite grann samtidigt. Det är verkligen så att även om branschen är stark där, det finns en lobbyverksamhet, man försöker ändra lagstiftningen, så står staten emot rätt mycket skulle jag säga. Det är
de har miljarder skäl och
de har miljarder skäl och det är fina pengar. Och sen finns det ju även Quebec då till exempel, en provins där man får välja lite själv i provinsen och hur man sköter det där. Och de har ett monopol. I Quebec är det Quebec själva som har alla butiker.
Och tråkigare
edibles, produkter, exakt.
Man får inte äta något som smakar gott.
Ingenting som kan appellera till unga. Så att ingen fruktsmak, ingen choklad som finns på andra ställen, utan det är blomkål, beef jerky och den typen av. Och det är lite intressant med de här förgiftningarna till exempel, för det ser man i USA också, bland barn till exempel, som får tag i cannabisgodis. Det har ju varit mindre då i Quebec, som har haft de här tråkiga smakerna.
Ja, det är ju definitivt.
Jag tycker att hela den diskussionen är ju intressant egentligen. Varför ska ett rusmedel komma i form av godis? Det skulle lika gärna kunna vara en tablett som smakar lite bäst bara.
Ja, fast om du fick välja så vill du ju hellre ha något som smakar gott.
Men exakt, men man skulle ju kunna ha, på alkoholområdet har det ju varit så i Sverige med alkoholäsken och hela den biten. Så där.
Ja.
Och det finns ju lite olika regler, men just eftersom det är, jag tänker bara också från branschens sida, visst, man kanske säljer mer då, men det är också bad press när barn får tag i godis. Ja. Så det går åt båda hållen där.
Definitivt. Både Kanada och USA har ju fått växande eller i alla fall väldigt synliga problem med öppet drogmissbruk i sina innerstäder. Du berör ju det lite grann. Visar inte det att legalisering kan vara en farlig väg att gå?
Jo, sen är det ju två olika, eller det är massa olika saker, och cannabis är ju sin egen grej här. Men
är det cannabis som människor är?
Nej, det är det ju inte. Men det är klart att människor på de drogscenerna berusar sig med vad som helst. Men det här har ju gått i flera vågor då, om vi tänker vi börjar med en väldigt generös förskrivning av Oxycontin till exempel och olika opioidläkemedel.
Det är ju smärtstillande. Och det är väl också framförallt i USA så att eftersom de har sitt väldigt dyra, väldigt semi-offentliga sjukvårdssystem så har man ju använt det istället för områden där vi gör operationer istället.
Ja, och att man tillät läkemedelsföretagen att till exempel ge bonus till läkare ju mer de förskrev. Och många läkare så gjorde ju täljde ju guld med
ja, skar guld med täljd.
Skar guld med, ja, exakt. Ja. Så att det var ju där det började. Sen kom heroinet när man då
drog in
de här möjligheterna att få recepten. Så det har ju liksom snöbollat sen, och så kom fentanylet som ytterligare starkare, och sen på någon slags fjärde våg är det nu fentanylet är kvar, men du har också de här trank och olika bedövningsmedel. Man tror knappt att det är sant. Jag förstår liksom inte, det är så svårt att förstå vad det här är. Men, och man får ju också tänka på att det går ju inte att bortse från den bredare kulturella liksom kontexten och hur man ser på mental sjukdom. Jag menar, Donald Trump var ute här om dagen bara och sa att man skulle bygga mentalsjukhus igen. För att när man går runt till exempel i många amerikanska städer som har den här stora öppna drogscenerna, till exempel Philadelphia, har varit i New York. Men inte minst Los Angeles då och Skid Row. Det är så många människor som inte borde vara ute på gatan. Sen blir det normaliserat på något sätt, men det är ju människor, det har ju ingenting med psykisk ohälsa att göra, det är grav psykisk sjukdom. Det är ju
förvärrat av självmedicinering av väldigt tunga droger som är det man får tag på helt enkelt.
Absolut, ja. Och Kalifornien och Los Angeles har ju också, det finns en hemlöshetskris där också. Man får tänka på att människor har alltid tagit sig till västkusten för ett tempererat klimat. Du fryser inte ihjäl på vintern till exempel, som du gör i Chicago eller Toronto.
Eller Sverige.
Eller Sverige, så att på västkusten så kan du faktiskt överleva hela året. Men Vancouver hade ju också en sån downtown east side som var dit jag gick flera gånger för att jag ville verkligen ta in den misären var det faktiskt. Så att det inte bara var någonting som jag hade hittat på i hjärnan, men det var väldigt sorgligt och obehagligt att se. Även om det har funnits i årtionden, så har det verkligen förvärrats av just de här starkare preparaten som har kommit.
Men de är väl, det är ju inte några legala.
Nej, sen har det ju funnits en avkriminaliseringspolitik.
Ja, att man inte låser in folk för.
Ja, och sen det här, det blir lätt väldigt politiserat, och det man kan säga om det här, det är inte så enkelt som någon sida vill få det att framstå. Däremot så är det ju rätt olyckligt att för allmänheten kan det ibland framstå som att man inte försöker göra något åt grundproblemet, utan man bara upprätthåller liksom människors misär på något sätt. Mm. Så att, vilket gör att många politiker nu har lovat att göra någonting, eller hårdare tag. Men frågan, vad då hårda tag? Alltså, jag vet inte, jag tänker bara på att Europa, jag tror att vi ska titta på vad som har hänt där och bara göra allt för att det inte ska hända här.
Ja, ja.
För när det väl har gått så långt, så vet jag faktiskt inte hur man ska lösa det. Och många står rådvilla. Jag menar, harm reduction-rörelsen har varit bra på det här, och så länge det var heroin och så vidare. Sen från fentanylet och framåt, det har delvis ändrat. Alla är lite rådvilla, skulle jag säga.
Ja, det är definitivt. Det är en fråga vi tyvärr kommer att ha med oss.
Verkligen.
Även om jag måste säga att jag är imponerad av Europas ändå motståndskraft mot det här.
Och det finns återigen kulturpolitik, det finns någonting här. Och jag funderar mycket på det. Jag tror inte att vi skulle kunna se samma sak i den skalan i Europa. Faktiskt inte i något europeiskt land. I alla fall den fria delen av Europa.
Nej. När vi nu är på väg till Europa, så kommer vi ju först till Nederländerna, som du landar i. Där cannabis har varit lagligt länge, eller hur är det egentligen?
Ja, men det här, cannabis är inte lagligt, cannabis är inte ens avkriminaliserat, åtminstone inte på papper. Däremot så tolereras det. Holländarna är experter på att lösa saker på ett pragmatiskt sätt på många olika områden. Det är liksom deras, det är så de har jobbat politiskt genom århundraden. Och det är helt enkelt så att på 70-talet så valde man att separera marknaden för cannabis och de tyngre drogerna, för att man ville inte att ungdomar skulle komma i kontakt med de som sålde tyngre droger, och ungdomar använde företrädesvis cannabis. Mm. Så det var en typ av social inkörsportsteori snarare än medicinsk, som vi hade här, att den som använder cannabis kommer att få ett sug på heroin.
Starkare sug efter droger och kickar. Ja.
Men där var det mer att hålla dem borta från de langarna som hade andra. Och det här var också under en tid där det var en heroinepidemi i Nederländerna. Så det fanns goda anledningar att tänka så här. Det här organiskt växte fram. Man tillät småskalig cannabisförsäljning på olika ungdomshus, vilket är rätt intressant att se. Det finns såna,
lite som rökrutorna på högstadiet.
Så var det faktiskt. Det finns SVT-reportage. Jag har suttit i arkivet och tittat på ett som jag aldrig glömmer, när de var på ett sånt ungdomshus. Och det är liksom 15-åringar som står och röker hasch där. Sen är de hemma hos en 16-åring, och så sitter liksom han i en länsfåtölj, och sitter hans pappa och dricker en whisky bredvid, och så sitter den här 16-åringen och röker hasch bredvid sin pappa, och de har ett ganska intellektuellt samtal om det. Jag tänker bara hur det måste ha landat hos allmogen här i Sverige. Det var också en svensk reporter då som gick och provköpte en bit hasch på ett sånt här ungdomshus för att visa hur illa det var i Nederländerna, och sen tog han upp den här biten när han kom ut och sa, nu ska vi göra någonting. Det är så här man måste göra med det här, så kasta ner i en vägbrunn helt enkelt. Så, ja. På tal om att vara neutral journalist, det behöver man inte vara på den tiden, inte när det gäller haschet i alla fall. Liten utsvävning, men så Nederländerna har ju det här konstiga systemet där man tolererar, geduchtbeleid kallas det på nederländska. Och du har dina coffee shops där man kan gå in och köpa högst 5 gram, och det har funnits väldigt länge. Så de har ju ändå haft någonting som påminner om en laglig cannabismarknad. Mm. Det går inte att komma ifrån i 40 år.
Ja.
Och det har ju fungerat för dem. Problemet då är ju att även om försäljningen då är tolererad, och så vägen innan produkterna kommer in till en coffee shop. Ja. Det måste ju skötas av någon. Odlingen måste skötas. Distributionen. Så det finns ju en skuggarmé av brottslighet där bakom. Alltså säkerhetsarbete. Man kan inte anlita vanliga säkerhetsfirmor. Kontanthantering och allt sånt där. Och med tiden så har den här blivit allt mer professionaliserad och allt mer dominerad av svår organiserad brottslighet.
Mm.
Och man har också kunnat berika sig med de här pengarna från cannabisförsäljningen i coffee shops för att ge sig in på andra marknader. Man producerar MDM och amfetamin till exempel i labb som man gör i stor skala i Nederländerna. Men inte minst ge sig in i kokainhandeln.
Mm.
Och då hade man ju till exempel redan upparbetade smuggelrutter från Marocko till exempel för haschet. Kunde man använda det sen och börja smuggla kokain också. Och det är då de stora pengarna kom och det riktiga våldet också.
Ja, för Nederländerna har rätt stor alltså vålds.
Det är det. Och där det var nyligen en rättegång där mot den så kallade Mokromaffian, den marokkanska maffian. Och deras frontfigur Ridouan Taghi, som var ju de som låg bakom ett mord på en journalist till exempel, ja, på öppen gata i Amsterdam. Och,
för att han granskat dem.
Ja, och har även svenskar som har jobbat för dem till exempel nere i Spanien och utfört kontraktsmord. Så det här har ju varit liksom kokainkungarna i Europa. Det fanns till och med planer på att kidnappa premiärministern, han som alltid cyklade till jobbet. Han fick sluta cykla sen och åka i säkra bilar. Så att det som händer där nu är att man då, och det är därför jag åker dit i boken, man genomför ett experiment i 10 städer där man låter då 74 coffee shops sammantaget få sälja inhemskt producerad cannabis.
Ja, lagligt producerad
cannabis. Och då ser man inte det här som en rekreationell försäljning, utan man ser det som ett pilotprojekt, ett vetenskapligt projekt.
Det måste man nästan göra, va?
Annars kommer man undan det här med EU-lagstiftningen och FNs narkotikakonventioner. För man gör undantag för medicinsk cannabis och vetenskapligt. Så man säljer alltså cannabis i nöjesyfte för vetenskapen just nu. Och det här ska pågå i 4 år. Det har redan skrivit baseline-studier om det här och man utvärderar det då senare med oberoende forskare. Så att det är också oerhört spännande att se vad det tar vägen.
Mm. För EU har tuffare hinder än vad FN-konventionerna sätter för den som vill legalisera. Och de som mest upplevt det är ju Tyskland som hindrades att legalisera marijuana. Vad gör de istället?
Exakt. Alltså FNs narkotikakonventioner, som alla trodde var bindande, är ju på vissa sätt en papperstiger. På det sättet FN kan vara en papperstiger. Ja. Bryter man så finns det liksom inga sanktioner.
Vilka kommer?
Däremot så kan EU en annan sak.
Mm.
Det står inte bara sanktioner på spel, det står böter på spel och sånt där. Och i nuläget så får man inte skapa en kommersiell cannabismarknad i EU. Enligt Schengen-reglerna.
Mm.
Tyskland aviserade att man skulle legalisera cannabis. Men fick ju backa på det här då. Man ville ju ha en kanadensisk modell. En kommersiell modell men ändå starkt reglerad skulle jag säga. Men det fick man ju då backa på. Och istället så landade man i en legalisering då i april 2024. Som var lite utav ett antiklimax, för att cannabis var lagligt i ett land med över 80 miljoner invånare. Men det var väldigt svårt att få tag på det.
För vem fick tillverka det?
Inga butiker.
Inga butiker får sälja det.
Du kan odla själv. Alla får odla upp till 3 plantor.
Mm.
Det är okej. Vilket också är lite konstigt, för att du får ha 50 gram hemma, men en planta kan vara mycket mer än 50 gram. Så att det hade man inte heller tänkt helt klart, vilket många har påpekat. Eller så kan man gå med i en cannabisklubb, så kallad odlingsklubb, där upp till 500 medlemmar då tillsammans kan använda rättigheten att odla och sen sälja tillbaka det till medlemmarna i någon typ av icke-vinstdrivande syfte.
Ja, för du får dela det här. Du måste investera ganska mycket, va?
Ja, så du får sälja det för ett pris som täcker kostnaderna. Men du ska egentligen inte, det ska inte kunna vara en kassako de här odlingsklubbarna. Men jag besökte, jag skriver om en i boken, jag besökte flera Och det finns ju massa sätt att gå runt det här. Man startar företag runt om klubben.
Som levererar.
Ja, som levererar tjänster och hyr ut produkterna till klubben. Så eventuellt överskott kan då... man kan fakturera från de företagen sådär. Vilket kanske inte är helt fel heller, för att det krävs enormt mycket jobb för att driva de här klubbarna. Och jag menar, vi svenskar kan det här med byråkrati, men alltså tyskarna...
Men det är väl ändå trevliga sammankomster när man skördar, eller?
Ja, just skörden, då kan det vara en trevlig sammankomst. Sen är ju då problemet, för att det här bygger ju på det här social club-systemet som egentligen startade i Spanien, att man istället för att ni behöver gå till svarta marknaden, vi tolererar att ni odlar tillsammans och sitter i en stängd förening och använder cannabis tillsammans. Problemet med det tyska lagstiftningen då, att du får odla tillsammans och sälja till medlemmarna, men ni kan inte bruka det här på klubben. Och jag har någon liknelse att det är som att man har en liksom koloniförening, men alla måste ta sina grönsaker och gå hem och laga någonting istället för att ha skördefest.
Så inte det sociala, gärna bruket, men inte det sociala umgänget.
Nej, samtidigt som reglerna stipulerar då att alla som är med i de här klubbarna ska vara delaktiga. Så att det finns, när man besöker dem, det är liksom pärm på pärm på pärm med regelverk och
väldigt tyskt.
Det är väldigt tyskt då. Och på ett sätt så passar ju de här klubbarna, alltså tyskar älskar att organisera sig i klubbar. Lite, och det gör ju vi är ju också ganska bra. Det är ett demokratiskt sätt att samsas liksom. Man kan hitta på saker kring sin hobby. Men jag menar, jag tror det var 230 klubbar hade fått licens när jag var där. Nu är det väl lite fler. Och även om de då skulle ha 500 medlemmar var, det skulle inte täcka mer än någon procent av den totala efterfrågan. Det finns ju ingen chans.
Nej, och det finns väl risk också att det missbrukas. Jag menar, föreningslivet här i Sverige har ju tagits över som fasad för brott. Ja, och redan utan att kunna odla cannabis.
Så är det, och där har vi ett problem i Spanien till exempel. Nu i Spanien så är inte det här klubbsystemet inskrivet i lagen, så det är också en sån här gråzonsverksamhet. Men där har ju kriminella tagit över såna här klubbar och driver dem som cannabisbutiker. Och det är ju en anledning till att regelverket är så extremt extensivt i Tyskland nu, för man vill inte hamna där. Så det är mindre chans, samtidigt de ska hantera stora mängder av en drog som ändå är värdefull. De ska hantera kontanter och så vidare. Det är massa riskmoment i det här.
Ja, det känns som en väldigt... Att kombinera det med icke-vinst och liksom ideell sektor känns...
Den är tuff. Och han som driver den klubben som jag besökte i Hannover, han menar ju att klubbarna är bra för att det har... Vi kan visa att vi kan göra det här på ett säkert sätt, ett seriöst sätt.
Som ett första steg.
Ett första steg. Det kommer journalister, jag kan berätta om cannabis. Vi kan utbilda människor, det funkar bra. Men det håller inte i längden. Och han hoppas ju snarare att de här klubbarna sen ska kunna fungera som producenter för den stora marknaden på något sätt. När då politikerna kommer till slut att inse att det här funkar inte. Vi måste ju ha något sätt för att få människor att få tag i drogen. För man måste ju tänka, vad konkurrerar de här klubbarna och hemodling med? Varken klubban eller hemodling är särskilt enkelt. Det är dyrt att odla hemma för elpriserna är extremt höga i Tyskland.
Tack vindkraft.
Ja, så att det, och då har du istället en hyperkommersiell illegal marknad som är välsmord med hemleveranser av massa olika produkter till rätt låga priser. Det är det man konkurrerar mot. Och människan är, även om individer kan vara driftiga, så är ju människan i grunden som kollektiv ganska lata.
Ja, men de har också fått, det är inte de omsorgsfullt skapade klubbarna som gör skillnad i praktiken, utan det är en mer oväntad marknad som uppstått via apoteken.
Ja, den stora grejen som har hänt och som man inte hade räknat med från politiskt håll, men som i efterhand är rätt logiskt, eftersom om man inte ger människor möjlighet att få tag i den här drogen när den är legaliserad, så kommer man att försöka hitta kryphål. Men cannabis plockades bort då på listan, eller från listan av narkotiska preparat, vilket gör den väldigt mycket enklare att förskriva av läkare. Så helt plötsligt kan man då för väldigt inte speciellt tunga krämpor. Det kan till och med vara sömnbrist, sömnsvårigheter. Gå in då på så kallade telemedicinkliniker och fylla i ett litet formulär.
Digitalt,
inte träffa någon läkare. Du fyller i det där och sen så när du har gått vidare så får du välja från flera hundra olika cannabissorter. Och då är det ju ofta cannabis, nästan allt är importerat från länder som Colombia, Thailand, Kanada framförallt, väldigt stor exportör. Och det här är ju då kvalitetskontrollerad cannabis. Den är ju labbtestad och du vet hur stark den är och så vidare.
Och inget av, det är ganska mycket som säljs på illegala marknader som är sprayad med olika saker.
Tyskland har haft stora problem, man har gjort mätningar med syntetiska cannabinoider, andra typer av bekämpningsmedel och så vidare. Så att det har varit många sådana stora skandaler. Det var också ett starkt argument för en legalisering som det är så många som använder, att vi måste liksom kunna få tag i kvalitetskontrollerad cannabis. Så det här är enda sättet. Det går via apoteken då. Så då går det en liten ping när man har fyllt i sina uppgifter ut. Och sen är det en läkare, ofta en läkare som då sitter i ett annat EU-land.
Kroatien
till exempel.
Ja, och beviljar
receptet.
Ja. Eller prövar enligt.
Ja. Prövar, exakt. Men ingen får nej. Då ska man ha gjort något extremt fel. Och sen kan du då, om du bor i en storstad, får det här levererat med Uber inom en timme.
Ja. Och hur stort är det här nu?
Det här har ju blivit enormt stort. Alltså jag skriver ju i boken 74 ton importerades då förra året. Men nu har det kommit nya siffror på det här året. Och det har ju trefaldigats sedan dess. Så det är svårt att säga hur många individer. Men det är över miljonen, kan säkert vara 1,5, kanske uppemot 2 miljoner människor som då köper via de här telemedicinklinikerna. Och det är ju dessutom, förutom att det är kvalitetskontrollerat, så är det ju extremt konkurrenskraftiga priser. Mm. Eftersom du kan köpa dyra produkter där också, premiumprodukter, för kanske 15-17 euro grammet. Men du kan också köpa produkter för 3-4 euro grammet, vilket är långt lägre än den illegala marknaden. Och det beror på att som det är medicinsk cannabis så kan man importera det från länder nära ekvatorn där man kan producera cannabis väldigt billigt. Colombia, Thailand till exempel. Medan den illegala cannabis som säljs i landet, den är ju producerad i Tyskland, kanske Nederländerna eller i närheten.
Med höga
energipriser. Så att den kan ju inte, de kan inte dumpa den hur lågt som helst heller.
Ja, så de legala alternativen kan genom import då. Men är det också, kommer man undan skatter och sådär också på grund av att det är läkemedel eller hur?
Nej, utan det här är ju också det enda sättet i princip det kommer in skattepengar.
Ja.
Det kommer en del skattepengar från klubbarna, eller det kommer att komma när de börjar sen omsätta pengar. Trots att deras produkt egentligen aldrig når någon marknad så ska skatten ska in.
De har hittat ett sätt.
Staten ska ha sitt. Nej, men det är här liksom från apoteken och producenten och importörerna och den kringindustri som har växt upp också med, såklart, det är här människor blir anställda.
Mm.
Så det är här det enda, de enda intäkterna kommer till
staten. Har de fått jättemycket fler apotek eller hur?
Absolut, det har dykt upp fler. För de här telemedicinklinikerna som finns, där görs ju beställningen och hela, de sköter den infrastrukturen. Sen måste produkten paketeras om på ett riktigt apotek.
Ja.
Men det har ju skapats flera apotek som är nu cannabisapotek.
Ja, bara för den här logistiken.
Ja, så det är ju en typ av, det är ju logiskt på ett sätt att det blev så här. Men, och de flesta jag pratar med, även de som tjänar pengar på det här och branschfolk, är ju överens om att det var inte så här det var tänkt att bli. Nej. Men nu är vi här och det är ett politiskt misslyckande som har gjort att vi är här.
Ja, lite grann väldigt mycket hur det har vuxit fram överhuvudtaget. Det här, det finns väldigt mycket att prata om, vi har lite ont om tid, men i slutet så landar det ju i, apropå Sverige, att det finns väldigt många olika sätt att legalisera. Inte bara de här som lite grann man har fått uppfinna för att det försöks förenas med ett nytt förbud, men om man fick välja, vilka olika modeller pratar vi om här?
Men exakt, och det är väl lite också hisspitchen med boken. Man kan inte prata om laglig cannabis längre. Det finns för många olika sätt att hantera det här. Det blir som att prata om laglig alkohol, det blir dödfött.
Ja, det kan betyda väldigt mycket.
Så nästa gång någon säger att laglig cannabis har misslyckats eller laglig cannabis har lyckats, då är de lite diskvalificerade från diskussionen. Det beror på.
Det är väl snarare så att den behöver föras vidare.
Den behöver föras vidare. Följdfrågor på det. Nej, men så att jag gör ju någon typ av då kontrafaktisk framtidsskrivning här i slutet. Jag ritar upp fem olika scenarier från en avkriminalisering till en superfri marknad då i Sverige. Med då tanken att okej, Sverige kommer antagligen inte att göra det här, men om vi skulle göra det, vad kan vi lära oss av de här länderna som har börjat experimentera? Kan man hitta mellanting? Kan man kombinera två olika sätt att reglera för att lyckas bättre? Och hur gör man det? Hur skulle det passa ihop med svensk kultur och svensk kontext? Det första är ju då till exempel en tysk väg att gå. Men det är ju problematiskt, inte minst...
En tysk väg minus apoteken.
Ja, minus apoteken, för det tror jag inte skulle hända här i Sverige. Men problemet är ju att du kommer ju inte åt då en av de största kontrollkostnaderna med förbudspolitiken, den illegala marknaden. Mm. Det kan ju tvärtom bli så att den växer.
Ja, att de tar sig in där.
Och att turister som kommer hit, så är det i Tyskland, turister som kommer till Tyskland och vet att det är lagligt där, de vill kunna köpa cannabis. Mm. Och så får de inte köpa cannabis. Och då, det är klart att då finns det ju ännu, då växer ju marknaden för den illegala. Mm. Eller potentiellt kan det göra det. Sådär, men någonstans i mitten där så är ju ändå någon typ av systembolagsmodell då. Du får inte börja koka här. Som ändå jag tycker är intressant om man skulle tweaka det något då.
Lite Quebec, alltså tråkigt standardiserat men kompetent.
Ja, ett cannabolag då som får vara under Systembolaget AB, men inte blanda med alkohol utan det är egna butiker.
Nej, det är dumt att blanda.
Det är dumt att blanda, det ska man inte göra. Sen är ju då problemet, och vilket jag hoppas kommer fram i boken, och någonting som politiker i länder som har legaliserat tror jag totalt har misslyckats med, och som jag tror politiker som framöver vill legalisera eller göra en cannabisreform måste vara tydligare med. Vad vill man? Vad är liksom huvudmålen med legaliseringen? Man måste välja lite grann. Är målet att få bort den illegala marknaden? Det är ett bra mål, till exempel i Sverige. Och jag tror att om det skulle göras så tror jag att det är, med tanke på hur situationen är...
Ja, så kanske det... så mycket säljs av beväpnade, ganska explosiva grupper.
Ja, men det skulle kunna vara ett huvudmål. Du vill inte att den ska kunna växa, i alla fall under den. Men då blir det väldigt svårt att kombinera det med ett klassiskt svensk folkhälsofokus. För då måste du vara säker på att priserna till exempel är lägre än på den illegala marknaden. Alltså incitamenten, om det legaliseras i Sverige, incitamenten för att köpa från den olagliga marknaden måste vara noll. Så det måste vara bättre produkter på den lagliga. Ett större produktutbud. Professionellare bemötande i butiken. Det måste finnas...
Både tryggare och roligare.
Tryggare, roligare. Det måste vara priser som är säkert 10-20% under den illegala marknaden. Man måste kombinera det med informationskampanjer där man verkligen säger åt folk, och svenskar gillar ju att bli tillsagda saker, så ja, men köp av på cannabolaget, stötta idrottsrörelsen eller whatever man nu vill göra med pengarna istället för gängen. Men det hade kanske inte heller räckt, utan man, vilket jag leker lite med den tanken längre, men jag kan dra den korta varianten här, att på många ställen har ju som sagt rättsväsendet och polisen backat. Och det verkar inte vara rätt väg att gå. Utan snarare kanske man måste i alla fall under en övergångsperiod kanske till och med höja straffen rätt hårt. Och sätta ytterligare resurser för polisen att gå åt den illegala cannabismarknaden. Samtidigt som man gör det så enkelt som möjligt för den legala att lyckas. Och hålla de där två i huvudet samtidigt.
Du har ju redan ganska drakoniska straff för den mesta.
Ja, men jag tror ändå att liksom, så länge det finns noll incitament för en kund att, att handla från illegala än från den lagliga, så bör man kanske kombinera det med det. Det är åtminstone värt att fundera på.
Jag hör vad du säger.
Men då måste man ju vara tydlig med att om det är den vägen man skulle gå, då är ju inte först och främst folkhälsa då, i brist på bättre ord, den vägen. För att då kommer det vara hög tillgänglighet, mycket produkter, relativt låga priser. Och det har ju riskat att öka användningen också. Mm. Sen behöver man ju inte ha massa reklam till exempel, och vi vet i alla fall från forskningen vad vi kan se än så länge att reklam verkar påverka rätt mycket hur människor använder olika rusmedel, kanske mer än till och med lagligheten.
Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag skulle förstås i huvudsak landa i den kommersiella och avreglerade modellen, både för att den verkar trevligast och för att den verkar bäst för jobb, skatteintäkter och minska försäljningen från grovt kriminella. Men jag ser förstås risken just det här som du tar upp, att de som missbrukar använder för mycket för sitt eget bästa, med just så här liksom, utan restriktioner på reklam. Det är klart, reklam, åldersgränser, en punktskatt som då inte är för hög, men att den ändå finns och ger då resurser till missbruksvård och liknande. Jag tror att en sån modell skulle kunna, dels att den skulle kunna hanteras med just att när det behövs, när man ser, när man märker obehag med det luktar för mycket här, ja men då tar vi bort det här.
Ja men exakt.
Att det kommer ju inte vara en gång för alla givet eller allt följer planen eller något sånt där, utan det kan man hålla på och sova med. Och jag tänker också att vad vi sett är ju att det har inte ökat jättemycket bland ungdomar. Snarare liksom att det har blivit lite töntigt med alla boomers som använder. Generell erfarenhet av forskningen är ju just att det är annat än politiken som liksom avgör om det ökar eller minskar. Blir en del av en wellness-trend, kommer istället för alkohol och liknande. Så det skulle ju vara mitt argument för att liksom vara öppen för att gå mycket längre och framförallt se till gör det här överallt nationellt så att man liksom snabbt kan få in seriösa legala aktörer. Vad skulle du trycka emot där?
Nej men alltså, allt du säger är ju det är bara det att jag gillar det här med att jag intervjuar ju den här forskaren i Kanada som är beroendeforskare. Mm. Och han säger ju rakt ut, han är egentligen inte så orolig för liksom, politiken eller legaliseringen i sig, utan han tycker att det är viktigare hur man, alltså återigen kultur,
ja.
Hur vi pratar, hur vi beter oss kring ett rusmedel, vad som är okej, vad som är inte okej. Och det är därför till exempel att han är så extremt kritisk mot reklam. För att då har man inte bara legaliserat och gett människor tillåtelse att använda ett rusmedel, utan du
skapar en, det är fräscht, det är wellness.
Ja men exakt, du glamoriserar, och vi pratar mycket om stigmatisering när det kommer till narkotikapolitik, och det är dåligt. Men i andra änden så finns ju en glamorisering, så återigen kanske någonstans där i mitten då,
ja,
så att alla får lite.
Ja, jag tänker nästan att man kan ha båda två, därför att jag gillar tanken på att även det här blir liksom, vi är en medieprodukt, vi har vinbilagor och sådär, vad är det bästa, vad kan jag använda mig av, vad är liksom så här. Jag skulle vilja ha liknande snobberi, men också en väldigt stor medvetenhet om det är en drog, det är beroendeframkallande, det skadar, att vi har mer av allt istället för grått och inget, tänker jag.
Ja, men exakt, men egentligen så kan man ju ha mer av allt utan att ha aggressiv reklam. Faktiskt. Alltså producenter kan ju ändå få, och där är ju också en sak som USA har ett problem, just att man kan liksom påstå saker. Du kan göra väldigt långtgående påståenden om att cannabis, det kanske inte säger rakt ut att det botar ADHD, men du säger i princip det.
Ja, och det finns redan jättemycket geschäft i det här. Ja. Där är jag Sverker Olofsson.
Ja, så där måste det ändå finnas någon typ av myndighet som ändå har koll på det här, så man inte kan säga vad som helst. Mm. För det tror jag hade varit dåligt. Men återigen, och det går att argumentera, och jag gör ju det, eller lyfter i alla fall fram det, alltså den modell som är till exempel mest jobbskapande, frihetlig, om det är det som är i fokus, och individens frihet och fri företagsamhet, då ska man ju välja en mer kommersiell modell. Och det kan man ju också göra. Och det behöver inte betyda att det är något fel där. Det enda jag vill få fram, för att jag vill mest presentera alla de här modellerna, och sen kan mer ideologiska människor få bestämma hur ni vill ha det. Men det viktiga är att förstå att du kan inte få allt. Det verkar inte som att man kan få allt. Man kan försöka få allt, men jag tror att det blir svårt. Jag blir imponerad om någon lyckas få allt. Sen, å andra sidan, så eftersom det här inte har testats i Sverige, så vet vi ju inte heller. Och där är det ju... Och det jag tror jag var ute efter där, att skruva i saker. För det jag tror att jag uttrycker det själv, men också andra forskare menar ju att det är bättre att börja lugnt och sen rampa upp, så att säga, än att slå på stort med en kommersiell marknad direkt, eftersom det är svårare att backa från den.
Ja, och det är där jag tycker att din beskrivning snarare ger en bild av hur svårt det varit att få fram lagliga alternativ när man gjort allt för att hindra och reglera dem. Eller man vill att börja i liten skala, det låter fint så där, men ja, om du inte kan växa, om du inte kan sälja till andra områden, om du har såna extrema nackdelar för de som ska ta upp konkurrensen med den organiserade brottsligheten.
Ja, och det är sant. Och det finns en tvetydighet där, för att jag köper argumentet att om man börjar lugnt så blir det lättare att kontrollera eller reglera en potentiell industri. Så är det ju. Men om vi tittar i den här intervjun, jag intervjuade ju Los Angeles drogsar. Mm. Och hon pratar just om det här, att deras gråzonsmarknad, de har ju själva satt käppar i hjulet. Exakt. För sig, som gör att det är så svårt nu att omvandla den här liksom olagliga marknaden till laglig. Och hon sa ju, om det är något tips jag vill ge är ju att göra allt på en gång.
Ja.
Så hon säger ju emot det, och hon jobbar ju... Så återigen, och det kan ju vara så att något av dem där hade funkat bättre i Sverige, och vi vet inte vilket. Sådär.
Ja, eventuellt får vi ju då efter denna pedagogiska genomgång se. Det finns mycket mer, tro det eller ej, att lära sig läsa av i Johans exceptionella bok. Tack så mycket för att du var med oss idag.
Stort tack för att du fick komma hit.
Johan Wicklén, som skrivit boken Du gröna nya värld, cannabis, industrin och framtiden. Tack också till alla er som har inhalerat detta avsnitt. Blev ni behagligt avslappnade och sugna på något sött, eller tycker ni bara att det stinker? Maila tankar, synpunkter och förslag till ledarsidan@svd.se. Ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström, ansvarig utgivare Elisa Irenius, och jag heter Mattias Svensson. Tack för den här gången.